Läsa vidare ur Markus evangeliet naturligtvis, och det här är då kapitel 1 fortfarande, från vers 21 till vers 28. Och Markus fortsätter att återge händelserna i Jesu liv med både effektivitet, styrka och tempo. Vers 21. De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige." Men Jesus talade strängt till anden: "Tig och far ut ur honom." Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära med en sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom." Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen. Så långt läsningen, den offentliga och öppna läsningen av Guds eget ord. Nu ber vi om en mäktig välsignelse till det, rakt in i allas våra hjärtan. Amen. De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Kapernaum, ja. Kvarnachum heter den egentligen på hebreiska. Kvarnachum. Och det betyder Nahums by. Man tror emellertid inte att den på något sätt är kopplad till profeten Nahum i Gamla testamentet. Men Nahum betyder tröst och kommer från samma ordstam som Noach eller Noah, som betyder tröst eller lindring. Kapernaum var en viktig stad. Den kom att under en tid fungera som Jesu högkvarter, kan man säga. Och evangelisterna kallar Kapernaum för hans egen stad, eller Jesu hemstad. De kom till Kapernaum, och på sabbaten, shabbat. Ända sedan skapelsen har en dag i veckan varit avskild för vilan från vardagssysslorna och invigd för helig sammankomst eller gudstjänst. Ända sedan skapelsen, sabbaten, vilodagen, den heliga dagen för sammankomst och gudstjänst. Jesus, som själv instituerat sabbaten, iakttar den regelbundet varje vecka. Det lägger vi märke till. Det står om vår frälsare i Lukas 4 och 16. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Som han brukade. Jesus bruk var alltså att gå regelbundet till sammankomsten, till gudstjänsten. Vill vi vara lika Jesus, så gör vi så också. Det är onaturligt att inte gå till gudstjänst en gång i veckan. Lägg märke till hur Markus ständigt använder ordet genast för att föra berättelsen raskt framåt. Och gamle Fjällstedt, som har skrivit en berömd bibelkommentar, han säger så här: ordet strax eller genast förekommer ofta i den heliga skrift då det handlar om Guds rikes framgång. Herren är ständigt i verksamhet, och hos honom finns inget uppskov eller dröjsmål. Då han verkar dröja, så verkar han alltid i det fördolda. Och i hans rådslut är alltid dag och stund bestämda. Jag tyckte det var en fin reflektion över det här, strax eller genast. Gud är alltid och färdig. I andra Petrus brev 3:9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan alla ska få tid att omvända sig. De gick till synagogan. Genast gick de till synagogan utan dröjsmål. I Libris stora handbok till Bibeln så kan vi läsa så här om synagogan. Det fanns bara ett tempel i Jerusalem, men varje samhälle hade en egen synagoga. Där förekom inga offer. Det var den plats i samhället där man firade gudstjänst och studerade lagen Torah. På sabbaten samlades folket med män och kvinnor skilda åt för att höra fastställda avsnitt av lagen och profeterna läsas och utläggas och för att delta i bestämda former för bön. Under veckan var synagogan ortens skola, lokal samlingsplats och säte för lokala myndigheter. De äldste var lokalsamhällets civila myndighet och domare och väktare av allmänhetens moral. Och det står också så här: i en synagogas gudstjänst kunde vilken judisk man som helst bli ombedd att förklara det som lästs från skrifterna. Det som imponerade på dem som hörde Jesus var hans auktoritet. Till skillnad från andra lärare lutade han sig inte mot andras auktoritet. Det är intressant. De andra stödde sig på kända rabbiner, men Jesus talade i egen auktoritet. Det är mäktigt. Ja, nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Och Fjällstedt kommenterar också det här. Han säger: de orena andarna är oräkneliga. Den orena anden visste vem Jesus var och ville vara på avstånd från honom, samtidigt som han kallar honom Guds helige. De orena står inte ut med heligheten. De som älskar mörkret står inte ut med ljuset. Guds helige betyder Messias, Guds son, eftersom ingen människa efter syndafallet är helig i sig själv. De orena andarna, både demoner och förhärdade människor, förväntar sig inget annat av Guds helige än fördärv. Har du kommit för att fördärva oss? Det är intressanta iakttagelser. Helighetens krock med mörkret. I illustrerat bibellexikon så kan man läsa lite mer om onda andar. Onda andar i gamla testamentet. Hebreiskans vanligaste ord för onda andar är sa'ir, som betyder den hårige, och shed. Gamla testamentet förutsätter dessa personliga andeväsens existens och deras gudsfientliga, för människan skadliga inflytande. Hur allvarligt både ur religiös, psykisk och fysisk hälsosynpunkt Gud betraktar överträdelse på detta område framgår av att han kategoriskt utmätte dödsstraff för samröre med onda andar. De onda andarnas egen moraliska karaktär och resultatet av deras verksamhet anges med uttryck som orenhetens ande, splittringens ande, lögnens ande, trolöshetens ande, förvirringens ande, tungsömns ande och olycksänglar. Det är väldigt allvarliga ord ur Gamla testamentet. I Första Kungaboken 22:22: jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Jesaja 19:14: Herren har utgjutit en förvirringens ande bland dem så att de leder Egypten vilse i allt det gör. Det där är reflektioner på de onda andarnas aktivitet. Med dem följer olika karakteristika. Onda andar i Nya testamentet. Ja, tre grekiska ord används. Daimon, som används en gång i Matteus 8:31. Daimonion förekommer ett 60-tal gånger. Och i cirka 10 fall förekommer det enkla ordet pneuma, ande, i betydelsen ond ande. Och även här karakteriserande benämningar fogas i en del fall till ordet pneuma, ande, alltså oren ande, ond ande, stum och döv ande, sjukdomsande, spådomsande samt oren ond ande. De kallas även för djävulens änglar, för satans ängel eller bara för änglar. Och man kan läsa vidare där i uppslagsboken. De onda andarna är till sin natur personliga väsen med förnuft, vilja och andra förmögenheter. De tillhör den osynliga världen. De är immateriella, okroppsliga väsen, inte kött och blod. Som intelligenta väsen av en högre sfär besitter de kunskap som överträffar människorna. Därav deras starka reaktioner på Jesus. I sin kamp mot Kristi församling visar de övermänsklig list och metoder, listiga anslag eller angrepp. För att de kristna segerrikt ska kunna stå emot de onda andemakterna krävs därför Guds övernaturliga helrustning samt vaksamhet och prövning av all förkunnelse. Bakom prestige och maktkamp med dess listiga intriger inom den kristna församlingen står onda andar vars vishet ofta överträffar människans. De kan bland annat förkläda sig till ljusets änglar. Det här är alltså iakttagelser ur Nya testamentet som uppslagsboken gör. De är ursprungligen skapade goda, men valde. De behöll inte sin höga ställning. De valde att följa sin egen vilja istället för att underordna sig skaparen. I den onda andevärlden ses en viss gradering och organisation. Satan kallas de onda andarnas furste. Om de som syndade före syndafloden står att de störtades ner till avgrunden och överlämnades åt mörkrets hålor där de hölls fångna, där de hålls fångna med eviga bojor till domens dag. Andra kategorier av dem är ännu fria, vistas ute i himlarymderna, i atmosfären eller ute i öknen, i ökentrakter, i en rast och rolös tillvaro. Deras åtrå till ödeläggelse och nedbrytande har människan med hennes förmögenheter som högsta föremål, skriver de i uppslagsverket. Och vidare, rent fysiskt besätter de en makt som är övermänsklig. Sjukdomar och rubbningar som inte likt andra är betingade av naturliga orsaker tillskrivs deras inflytande över sina offer. Även moraliskt, etiskt meddelar demoner sitt hemska livsinnehåll åt sina offer. Orenhetens ande inger kötslig orenhet, låg sensuell lusta och andra abnorma beteendemönster. Och slutligen så står det: Kristus tillämpar en grundläggande seger över de onda andemakterna i själva begynnelsen av sin offentliga verksamhet. Hans demonutdrivning är bevis på himmelrikets ankomst. Avväpnande av andevärldens furstar och väldigheter är i och med segern på korset ett faktum. Guds ande är starkare än onda makter, Kristi namn lika så. Segerkraft över onda andar skänks människan genom tron, genom bön och fasta. Avskiljande från allt som strider mot helighetens lagar är ett villkor för att de kristna ska bevaras. Så sakligt skriver man om de onda andarna och deras förhållande till människorna också i illustrerat bibellexikon. Och det är väldigt bra. Framförallt det sista här. Ett heligt liv, att leva i renhet. Att låta sig fyllas med Guds ande. Att agera väl medveten om att man gör det i Jesu namn. Det är segerkraften över de onda andarna som vi får genom tro och genom bön och ibland också genom fasta. Vi kan läsa vidare. Men Jesus talade strängt till anden. Tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Så, Fjällstedt kommenterar. Jesus befallde anden att tiga, nämligen att han inte skulle tala som han gjorde i vers 24. Jesus ville inte höra någon oren ande bekänna honom. Efter att Jesus talat strängt till honom kunde han bara ropa. Och detta rop var ett jämmerrop. Slutcitat. Det finns en välkänd reformert teolog som heter Wayne Grudem som har skrivit en mycket användbar systematisk teologi. Wayne Grudem's Systematic Theology. Det är alldeles utmärkt. Och han skriver också om det här på ett sunt sätt, på ett sätt som är kanske det sundaste man kan hitta i litteraturen. Och lyssna noga ska du få höra Wayne Grudems tankar i Systematic Theology när det handlar om demonologi och Bibelns budskap om ondskan. Om skriften ger oss en sann skildring av världen som den verkligen är, då måste vi ta dess beskrivning av intensiv demonisk inblandning i det mänskliga samhället på allvar, skriver Grudem. Vid inget tillfälle i Nya Testamentet tar någon itu med någon territoriell ande när de går in i ett nytt område för att predika eller kräver information av demoner om den lokala demoniska hierarkin. Ingenstans sägs det heller att vi ska tro eller lära ut information som härrör sig från demoner. Inte heller lärs det genom ord eller exempel att särskilda demoniska fästen över en stad måste brytas innan evangeliet kan predikas effektivt. De kristna bara förkunnar evangeliet och det förlöser kraft som förvandlar liv. Mycket viktiga iakttagelser så att vi inte lägger vår energi på fel saker. För det där som han nämner förekommer alltså bland ganska såna här, ja, mer vidlyftiga karismatiska förkunnare då. Han skriver vidare så här: vi måste erkänna att ständig synd, också bland kristna, öppnar för ett visst demoniskt inflytande av någon typ i våra liv. Därför kunde Paulus säga, Efesierbrevet 4:26, låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Så något syndfullt ger alltså djävulen tillfälle. I det här fallet var det vreden då, bitterheten, oförsonligheten kanske. Och viljan att förlåta av hjärtat ger djävulen något tillfälle. Och så har han en rubrik i sin bok som kan vara väldigt intressant för oss. Den är så här: kan en kristen vara demonbesatt? Och så här skriver Gruden: termen demonbesättelse är en olycklig term som har smugit sig in i svenska översättningar av Bibeln. Han skriver engelska då förstås. Men det går att översätta med svenska översättningar av Bibeln. Men som inte finner någon motsvarighet i grekiskan. Demonbesättelse, att vara besatt, finns alltså inte i Bibeln. I grekiskan. Det grekiska Nya Testamentet kan tala om att människor har en demon. Eller att människor lider av demoniskt inflytande. Daimonizomai heter det. Men använder aldrig ett språk som antyder att en demon verkligen besätter någon. Jag föredrar att inte använda ordet besatt överhuvudtaget, skriver Grudem. Om vi med demonbesatt menar att en människas vilja totalt domineras av en demon, så att den människan inte har någon kraft kvar att välja att göra det rätta och lyda Gud, så blir svaret på frågan huruvida en kristen kan vara besatt ovillkorligen nej. Eftersom skriften garanterar att synden inte ska ha makten över oss när vi uppstått med Kristus. Romarbrevet 6:22. Men nu när vi är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Men så fortsätter Gruden. Men låt oss först svara på en liknande fråga om synden. Hur mycket kan en genuin kristen låta sitt liv domineras av synd och ändå vara en pånyttfödd kristen? Det är svårt att abstrakt svara på den frågan. Vi inser att när kristna inte lever som de skulle leva och när de inte drar nytta av regelbunden gemenskap med andra kristna och av regelbundet bibelstudium och undervisning, så kan de sjunka ner i en viss grad av synd och ändå sägas vara pånyttfödda kristna. Men situationen är abnorm. Det är inte så det kristna livet ska vara eller kan vara. På samma sätt, om vi frågar oss hur mycket demoniskt inflytande som kan komma in i en kristens liv, är det svårt att ge ett abstrakt svar. Vi frågar oss helt enkelt hur abnormt en kristens liv kan bli. Särskilt om personen inte känner till eller använder vapnen för den andliga striden. Och framhärdar i någon slags synd som ger en öppning för demonisk aktivitet samt är utom räckhåll för någon verksamhet som har vana att ge andlig hjälp mot demoniska attacker. Det verkar i sådana fall att graden av demoniskt inflytande över en kristens liv kan bli ganska starkt. Så frågan bör bli, kan en kristen komma in under ganska starkt inflytande eller attack från demoner? Den frågan måste besvaras med ja. Och Gruden fortsätter. Eftersom ordet besatt alltid är missledande, särskilt i fråga om kristna, föreslår jag att man utelämnar det. Det verkar bättre att helt enkelt erkänna att det kan förekomma olika grader av demoniska attacker mot eller inflytande över människor, också över kristna. Och låta det räcka så. I alla fall är lösningen densamma. Stoppa demonen i Jesu namn och befall den att ge sig av. Gruden fortsätter. Förkunnelse av uppenbart falska läror av dem som menar sig tala i den helige andes kraft räknas absolut till denna demoninspirerade kategori. En mogen pastor eller kristen vän kan finna det vist att under själavård av ett svårt problem fråga: tror du att ett angrepp från någon ond andemakt kan vara en faktor i den här situationen? Allt eftersom vi växer i andlig mognad och känslighet och får erfarenhet av att betjäna andras behov kommer vår förmåga att känna igen demoniskt inflytande i olika situationer utan tvekan att öka. Och så slutade Gruden med följande. Satan hatar Kristi kors eftersom han där totalt besegrades för alltid. Eftersom Jesu blod vittnar tydligt om hans död läser vi i Uppenbarelseboken om de som övervann Satan genom Kristi blod i denna tidsålders konflikt. Genom Kristi död på korset är våra synder fullständigt förlåtna. Och Satan har således ingen rättmätig auktoritet över oss. Där har du segrarnas seger. Och den behöver framhållas. Jag läser om den sista meningen. Genom Kristi död på korset är våra synder fullständigt förlåtna. Och Satan har således ingen rättmätig auktoritet över oss. Så skriver också Gruden, ibland kan det vara lönt att citera skriften i processen att befalla den orena anden att lämna en situation. Detta behöver inte ske på ett högdramatiskt eller känsloladdat sätt. Det räcker med en stilla, förtröstansfull, auktoritativ röst. För att undvika att dras in i en lång konversation eller kamp med själva demonen ska själavårdaren inte fokusera på demonen utan på personen som får betjäning och de bibliska sanningar som behöver framhävas och bli föremål för tron. Det är viktigt att kristna inte blir överdrivet nyfikna på det som hör till demoniska konflikter. Även om det är en tjänst som Herren ger alla kristna auktoritet att utöva, säger ändå skriften: var barn i fråga om ondskan. 1 Korinthierbrevet 14:20. Det betyder att vi inte ska bli överdrivet fascinerade av det som rör ondskan och försöka bli experter i någon sorts ondska bara för att stilla vår nyfikenhet. Förvänta dig också idag när evangeliet förkunnas för de otroende och när böner bes för de troende som kanske varit omedvetna om denna dimension av andlig kamp, att det kommer att bli en genuin och ofta omedelbar kännbar seger över fiendens makter. Vi ska förvänta oss att detta händer. Se det som en naturlig del i verket när Kristus bygger sitt rike och glädjas över Kristi seger i det. Det är bland det bästa som har skrivits någonsin, tycker jag, om vårt förhållande till den här verkligheten. Och vi behöver ta det till oss, begrunda det och praktisera det om det skulle behövas. Och så var det de två sista meningarna i vår text. Alla blev förskräckta och frågade varandra: vad är detta? En ny lära med sådan makt. Och här låter jag också Fjällstedt få kommentera. De levde i den föreställningen att det bara berodde på läran eller kunskapen. Med läran och renlärigheten som sådana var de skriftlärda och fariserna ytterst noggranna. Men de glömde i detta Herren själv och korsfäste Jesus. Så gör också många namnkristna. Lärans bokstav vill de ha. Men om Kristi ande börjar verka för att åstadkomma ett andligt liv och en helig livsstil, så försöker de andligt sett korsfästa och döda honom. Så det var inte bara läran, utan det var honom som stod bakom läran som andemakterna bävade. Och det är hans liv som är vår styrka och auktoritet. Och sist men inte minst, ryktet om honom spred sig överallt i hela Galileen. Tänk vad underbart. Tänk att ryktesspridning kan vara ockuperat av den helige ande. Det är bättre det än att den ockuperas av vår syndfulla längtan att kontrollera andra människor med förtal. Måtte ryktet om Jesus få gå ut med full kraft över hela Strängnäs, över hela Sörmland, ja, över hela Sverige.